Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Daniel Kristoffersson och Noah Bachner. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Södersjukhuset. It's time to... Ja, Södersjukhuset, ja. Det är en fantastisk plats, eller hur?
Ja, det får man säga att den erfarenhet man hade av det här för några veckor sedan var väldigt bra. Du hade ju detsamma och vi trodde ju ett tag att vi satt där och undrade vad som var upp och ner mitt emot varandra i en korridor. Ja. Innan vi förstod att du var två våningar ovanför mig och min tjej.
Ja, lite sjukt får man säga att det är. Vi kan ju dra den här storyn och vi visste ju att vi skulle få barn ganska samtidigt, men du skulle ju få 3 veckor efter mig. Ja, precis. Du skulle få ditt första barn och jag skulle få mitt andra, så att det är klart lite större för dig såklart. Så att jag var ju lite mer blasé, om man får säga så, när man kan få barn.
Du var så lite blasé för födelsen av ditt
Nej, det var jag inte, men man får säga att jag kan ju lägga ut, jag la ju ut min, att vi hade fått Felice då, som min dotter heter, på Instagram och taggade in Södersjukhuset den 28 augusti när hon föddes då. När jag har lagt ut det så får jag ett sms från dig, så är du på SÖS nu? Jag bara, ja, fan vad sjukt, det är vi också. Jaha, vi fick igår, säger du då. Jag bara, va? Är det sant? Ja, kom lite tidigt. Och sen bara, jaha, vilken avdelning ligger du på då? Jag ligger på 73, sa du. Ja, men fan, det gör väl jag också. Jag ligger i rum 1. Jaha, jag ligger i rum 8, säger du.
Så öppnar jag dörren och så är rum 8 mitt emot. Men då visar det sig att ni var två våningar upp.
Du var en våning ner, va?
Ja, precis.
Man fick inte gå emellan avdelningarna, så att vi träffades aldrig. Men det är ju en, det här BB-podden får vi kalla det här. Det är ju vår podd, ja. Nu, BB-podden ändå.
Men det var, ja precis, och skönt också för oss att vinna med 17 timmar över er då. Eftersom jag tror
vi
kom först eller sånt där.
Ja. Grattis får vi säga till varandra då.
Ja, så får det bli. Och det är också då skälet till att den här podden har tagit ett uppehåll.
Ja.
Vilket vi kommunicerade någonstans på Twitter kanske, men inte någon annanstans. Att det har varit lite föräldraledighet och annat här. Och det har bytts en del blöjor, gissar jag, även i ditt fall.
Det har gått åt en del blöjor. Noah och Disco Noah, podden är ju den podd som har förbrukat mest blöjor i... ja, den senaste månaden får man säga.
Ja, men det vågar vi nog faktiskt påstå.
Ja.
Vi leder inte alla tabeller, men den tabellen leder vi nog.
Och man får ju lugnt säga att det har hänt en del i allsvenskan sen vi har haft uppehåll. Det har varit rejäla grejer som har hänt här hela tiden. Vi kan börja med det som har hänt i veckan då, och det allra mest akut, om man får säga, det är ju publikfrågan. Avgjordes idag, va? Kom det ett nytt besked?
Ja, precis. Eller det kom ju i alla fall ett besked idag. Det kom ju inget besked här om veckan när de skulle lämna något sorts besked. Ja, men den här frågan har ju varit väldigt utdragen nu. Jag tycker ju att den har känts ganska larvig under lång tid. Att man håller på och vänder vidare på om man ska släppa in fler än 50 åskådare eller få tillstånd till det då. Jag fattar inte riktigt motiven för att driva det här så himla hårt för allsvenska klubbar, eftersom för dem gör det ingen större skillnad mer än att det är kul för de 450 ytterligare personer som får komma dit. Och såklart att det gör lite med inramningen för spelarna att de får ha lite publik på läktarna. Men de har ju bra mycket större frågor i grund och botten här att ta itu med när det gäller sin ekonomiska framtid, som inte kommer att rätas ut av att de får ha 500 åskådare de sista 10 matcherna. Så att jag tyckte väl kanske att fokus på den här frågan har varit väldigt stort, och dagens besked var som någon sorts sådär efterlängtat, äntligen nu är vi tillbaka. Känsla i vissa läger. Jag har inte riktigt den känslan.
Nej, men så var det ju inte. Och det grejen är ju att de här klubbarna som lider mest av publiken, alltså Hammarby, AIK, Djurgården, Göteborg och Malmö, om de ska tjäna några pengar på det här, så krävs det ju liksom att de släpper på helt. För jag menar, om de ska tjäna pengar, så gäller det att de inte släpper in de som har årskort, så det blir ett jävla dilemma. Och om de släpper in de som inte har årskort, ja, då är de som har köpt de här årskorten som de liksom har gjort i välmening och efterskänkt dem, då får inte de komma in, då tycker de det är orättvist. Och det är klart att det är ett jäkla dilemma för de klubbarna. Så att det var litet icke-besked också. Jag håller med dig också, även om vi kanske är lite oense i den här coronafrågan, så känns det ju som att du är helt rätt på att det är liksom inte där det stora problemet ligger, utan det är ju mer de klubbarna måste få stöd från regeringen, för att annars så kommer vi se jättemånga klubbar, både i Sverige tror jag och även utomlands, gå i konkurs här. Till exempel, tänk vad som händer om det skulle komma en andra våg i Tyskland till exempel. Bundesliga-klubbar som är extremt beroende av sina publikintäkter. Så att, ja, det är lite oroväckande det här.
Precis som det var i våras då, så är det ju, kan man titta på vad som händer på andra håll. Och nu är det ju på tal om att pausa Serie A igen, eftersom det har varit ju ganska ordentliga utbrott av det här viruset på olika håll där. Jag vet ju inte vad som är rätt och fel. Det är mest det jag försöker trycka på, att så här, när det gäller att släppa på publik. Och väldigt många som jag ser och hör låter ganska tvärsäkra på att det är rätt sak att släppa på publik. Och så vilar man sig då mot hur den här smittan har stagnerat lite i Sverige under sommaren och så. Men med tanke på vad man kan snappa upp från Folkhälsomyndigheten och andra som bevakar hur den här sprider sig. Jag har svårt att vara så tvärsäker men på att tror någonting
inte
att, är rätt.
Jag tror, mest, jag tror inte det främst fotbollssupportrar vänder sig mot, utan det är just den här inkonsekvensen att man kan ha öppet Ullared och släppa in 3-4 tusen, men om man släpper in en fotboll där så går det liksom, då får det inte vara mer än 500 eller mer än 50 innan det här beslutet. Så att jag tror att
det håller jag ju helt
och precis, så, men det är mer inkonsekvensen, och därför det blir liksom en boll i rullning här från supportrarna. Det får man ju förstå, för att jag tycker att det är ju märkligt att man är så inkonsekvent. Sen är det ju, man får ju liksom se det i det större perspektivet, att det liksom är en pandemi som fortfarande pågår. Den är ju inte slut, även om jag såg i din diskussion någon som menar på att pandemin tog slut i juni. det kan vi säga att det var inte någon av oss med. Men jag menar att det är mer det här att man får se det i större hela. Det kanske inte är, som du säger, rätt läge att släppa på nu. Samtidigt en inkonsekvens som är frustrerande.
Ja, precis. Och då kan man ju vända och vrida på det där. Ja, men ska man släppa på publik på match eller på arenorna? Eller ska man faktiskt kanske inte stänga Ullared? Att den avvägningen har jag ingen aning om. Nej. Ja, däremot det konstiga är det här, och det som genomsyrar hela idrottsfrågan och coronakrisen tycker jag, det är ju just det här otydligheten och negligeringen av det lite grann. Och jag tycker att det ena sidan är då att Sverige har ju en lite grumlig strategi jämfört med många andra länder. Många andra länder är det så här, det är stängt eller öppet. Och så får man göra vissa saker, det är lite tydligare svartvitt, men i Sverige är det lite så här, fundera själv på om du verkligen, det här är en bra idé. Och upp till var och en och sådär. Och då kräver ju det ganska tydliga förklaringar till varför saker och ting är på ett visst sätt. Och det här är ju typiskt sånt exempel på där människor söker förklaringar till varför man får göra det ena men absolut inte det här. Och jag förstår verkligen de som är liksom näringsidkare inom idrotten, att man blir frustrerad och förbannad på det. Samtidigt så syns det ju på flera sätt där, tycker jag. Om man tittar på det här beskedet som kommer idag då med 500, att man släpper på 500, så följer ju det på långa perioder av tystnad. Det här är ett ganska sent besked som rimligen borde kunna kommuniceras för ganska länge sedan. De här stora räddningspaketen till idrotten har varit om 500 miljoner respektive 1 miljard kronor. De borde vara ha betalats ut tidigare, och det finns en väldigt tydlig plan för hur man har en plan B, tycker jag, för hur man ska rädda idrotten om det är så att det inte går att släppa på publik och andra saker, för att den kommer behöva väldigt mycket pengar, framförallt elitidrotten, och i sin tur då kommer det slå även mot breddverksamheten. Den där ekvationen verkar inte gå ihop heller, att det menar elitidrotten är en ekonomisk motor för breddverksamheten, fotbollen precis som i många andra fall. Så att jag lite det här att man gör saker med vänsterhanden, och det är styrmodligt behandlat från politikerhåll med idrottsfrågor, som så ofta. Och det kan jag ju förstå, att det uppbådar en viss irritation mot allt liksom.
Ja, precis. Sen får man ju säga att det känns lite grann som om Tegnell har haft väldigt bra, en bra strategi, så att han har gjort rätt med tanke på talen vi ser nu. Och sen vet man ju inte, det ökar i Stockholm och Sverige nu, men samtidigt man testar ju bra många fler också, så att ja, jag tror inte vi har facit än på ett bra tag.
Nej. Och det är en osäker höst, så det där kan man
och
vänta med.
Vi ska
vänta
inte leka med epidemiologer här nu, utan nu ska
man
vi
kan,
gå
man kan
på
vänta, man kan vänta med att göra bokslut en stund till.
Ja, precis.
Däremot kanske inte i allsvenskan, va? Nej. Där det känns som att vi är nära bokslut nu, efter att Malmö FF körde över Häcken med 3-0 här. Och du har skrivit här att maktdemonstration är ett överanvänt ord i Malmö FF.
Ja, det känns som jag tror jag till och med själv väntar några gånger en maktdemonstration av Malmö. De har gjort några sådana nu, och man får säga att matchen mot Häcken, 3-0-segern där, var en sån. Även om man får säga så här att Häcken alltid när det har gällt någonting, att nu ska Häcken ta nästa steg, nu ska de vara med i toppen, så har de fått pyspunk, och det fick de ju här också. Alternativ att det är Malmö som är extremt bra nu. Jag menar, de har fått igång en offensiv med Isak Kiese Thelin, som, hör du någon snacka om avsaknaden av Rosenberg längre? Det var liksom viskningar i början, men nu pratar ju ingen om det. Nu pratar man istället om Isak Kiese Thelin och hur Malmö ska försöka behålla honom. Så han har ju bara öst in mål samtidigt som han har en extremt bra defensiv. Och jag skrev det till någon på Twitter här att det är ju ganska härligt att se Jon Dahl Tomasson komma in och satsa på Frans Brorsson och Anel Ahmedhodzic som en viss Yver Rössler pissade på, får man ju säga. Precis. Nästan.
Ja, eller lät stanna i badrummet så att de fick pissa själva. De var klyschigt att behöva fortsätta dra de där skämten om Frans Brorsson. Vi alla vet att han var på en toalett en gång.
Ja.
Nej, men jag håller med dig och, om det mesta med det där. Jag tror att det finns någon som saknar Rosenberg i Malmö. Men
jag menar, han kommer ju alltid vara en ikon där och så. Det var inte så jag menar. Men jag menar bara det att avsaknaden av honom när de har värvat in Kiese Thelin och Toivonen. Man får
Det gick snabbt att åtgärda, ja. Absolut.
Det var en hyllning till Daniel Andersson.
Sen är det ju en ganska imponerande grej av Tomasson gör här, tycker jag, att han vågar föryngra så pass mycket som han gör. Nu har ju ett par ganska tongivande spelare i Malmö försvunnit ur centrallinjen. Rang Safari kommer sluta, Rosenberg är borta, Bengtsson är skadad, Germán Molins tackar för sig. Det är ju en ganska obekväm resa att göra genom det där spelarmaterialet för Tomasson som han ändå har tagit sig för. Och kanske att det var rätt säsong att göra det, därför att jag tror kanske att det är väl ingen färdig upplaga av hans Malmö FF vi ser spela nu. De har väl, jag tror att jag såg att Dilshan Otlupo Deeply hade lagt upp poängsnaldo för lagen i år och förra säsongen vid samma tidpunkt, att MFF har exakt lika många poäng i år som de hade då, men då låg de trea, om jag inte missminner mig, på samma poängskörd som nu. Att de gör ju en likartad säsong, men jag tycker väl kanske att det här känns mycket mer som att det är en säsong där de det är inte ett färdigt lagbygge på planen under en tränare som liksom har nått hela vägen fram med det han vill göra med dem, utan tvärtom, att det här skulle kunna vara ett så kallat processår för MFF lika gärna. Lyckligtvis för dem så har ju alla andra potentiella toppklubbar slagit lackropen för sig själva, mer eller mindre. Så att den där säsongen de gör nu, även om den inte skulle räcka till 67 poäng, så kommer den med all sannolikhet nu räcka till ett guld. Och dessutom så klarar de av att göra vissa interna, fullgöra vissa interna projekt med hur truppen ska se ut och vem som ska spela och inte och sådär, som kommer vara väldigt nyttiga för dem framöver, tror jag. Så att ett bra år för Malmö FF är på väg att bli.
Ja, verkligen. Och sen får man ju se att de är ju en match från Europa Leagues gruppspel också.
Mm. Där de möter Granada då i veckan här. Men de förlorade ju stort här i ligan i helgen, men de vilade väldigt många spelare då. Och det som var man tog med sig från den matchen i övrigt var ju att deras huvudsponsor, såg du det?
Att det var bråk där, va?
Ja, de la ut en någon sorts skämtbild över en heatmap där Joao Felix i Atletico Madrid gjorde någonting ganska vulgärt mot Granada. Alltså att de drev med klubbens egen insats, vilket var sådär populärt, tror jag.
Ja.
Så att lite stökigt mellan Granada och deras storsponsor. Det kanske inte hindrar dem från att göra livet surt för Malmö FF. Men MFF får väl ändå ge en hygglig möjlighet att klara det. De spelar ju på hemmaplan också och kan ju ta sig in i europeisk gruppspel då återigen. Och göra det som enda svenska lag, eftersom de andra lagen har kraschat ut ur det där kvalspelet de senaste veckorna. Djurgården var ett av de lagen då som inte lyckades få fason på sig själva ute i Europa, och gör inte riktigt i allsvenskan heller.
En av de mest horribla domarinsatser jag har sett i hela mitt liv, tror jag, Djurgården hade när de mötte Klusch, säger man väl. Men,
hur man nu säger på rumänska.
Ja, precis. Men Djurgården var riktigt bra då och borde faktiskt ha vunnit. De var det bättre laget, men herregud vilken dålig domarinsats. Han fick alla domare i allsvenskan och framstå som att det var Pierluigi Collina.
Även de som skäl bakmaskiner.
Precis, men man kan ju inte såklart enbart skylla på domaren. Det var ju ett ineffektivt Djurgården också, som har ju haft en väldigt säsong, som har väldigt mycket upp och ner. Mest ner känns det som nu efter torsken mot Norrköping här 2-1, som var ganska solklar. Och det känns som det är något som inte stämmer i Djurgården. Har det blivit något tjall mellan Kim Bergstrand och Tolle och övriga ledningen där, börjar man ju undra. Astrid Tajdarevic skickades bort, bröt kontraktet. Nu är Emir Kujovic i en form av jättefrysbox där han kommer in sista 15-20 minuterna i varje match. trots att Djurgården inte gör mål. Så att, jag tror de har en del att fundera på.
Och det är konstigt tycker jag, tack på hur mycket som funkade bra för dem förra året.
Ja, liksom, jättekonstigt.
Gnäll vid sidan av. Men deras sång, den påminner ju om många av de andra lagen som är skuggamann med FF där. Att de klarar inte av att bygga vidare på de framgångar de skaffar sig riktigt. Att de kan vinna en eller ett par matcher och se ut och vara på gång och bygga en resultatsvit. Men sen så kollapsar allting igen. Och det har ju varit fallet med laget som vann den här matchen också, Norrköping här. Att fast en mycket längre formsverka. Att de har sett ut att kunna återhämta sig i tabellen. Och sen så när de behöver vinna för att haka på Malmö FF i alla fall. Rycka ifrån något av de andra lagen som är, ligger och guppar där bakom. Så misslyckas de med det. Men det här var ju en viktig och bra seger för Norrköping. Måste man ju tillstå. Och som ju ser ut att ha hittat lite energi igen in i den här säsongen. Och tro på det lite mer än vad de gjorde under en period där. Och en tränare, Jens Gustafsson, som hade väntat tillräckligt länge med att ta bladet från munnen vad gäller domslut för egen del också.
Ja, precis. Och jag förstår ju, han har ju bara gått och väntat på det här. Men min teori är att Jens inte vill se ut som en förlorare, så att han vill inte gå ut och såga domarna när de har förlorat, utan han gjorde det med en vinst istället. Och det är klart, jag skrev ju en tweet om det här, att det är ju sjukt att han inte har tappat det tidigare. För att ja, det är ju, domsluten de har fått emot sig i år saknar någon motstycke. Samtidigt kan man inte bara skylla på det, men det är klart att tittar man på domsluten de har fått emot sig och straffarna, och där är det ju extremt märkligt. Sen har väl Jens Gustafsson också gjort sina misstag. Det handlar väl lite grann om att om jag får tippa så har han lovat alla spelare speltid och att de ska må bra och var liksom nöjda, och sen så har han insett att det finns en elva som är min första elva, men nu har jag lovat alla speltid, så han går runt. Då flyttar han Sead Haksabanovic till höger, han tar ner Isak Bergman Johannesson till vänster i backlinjen, och det är klart att då blir det lätt att han har målat in sitt hörn. Så att det är väl där missen han har gjort, men jag tycker att som Norrköping har spelat så har de kanske ungefär lika hög högsta nivå som Malmö FF, men det känns som att det har varit alldeles för mycket upp och ner, och sen de har förtjänat mer i vissa matcher, de har haft marginaler emot sig, men jag tror att jag tror inte de går rent i Allsvenskan nu, men jag tror att de går nästintill, jag tror att de kan få fart på det rejält.
Ja, känslan är väl kanske att de har haft sin formsvacka vid det här laget.
Lite så är det, va?
De är för bra för att ha en till i år, och då skulle de ju kunna faktiskt nu vad säger man, spatsera iväg mot den här andra platsen som ändå något lag till slut behöver ta kommando över. Ett lag som också rycker bort från någonting är ju AIK nu, som har ett par segrar med sig i bagaget och avgjorde väldigt sent hemma mot Mjällby. Det var väl ingen insats som man tänker att den gav signaler om ett AIK som är redo att återvända till toppen av Allsvenskan, men vann gjorde de, och det har de gjort en del på slutet. Framförallt har de börjat hålla nollan, och allt det här tar ju fart såklart med hjälp av de värvningar de har gjort och tränarbytet med Bartosz Dzielak, men kanske mest av allt Mikael Lustig som kommer in som en väldigt förändrande kraft för AIK av allt att döma. Och jag tycker vi kanske där att det går att göra lite analys av Lustigs karriär och vem han är som spelare, därför att det var ganska länge sedan han lämnade Allsvenskan och svensk fotboll, och sedan dess så har ju svenska fotbollspubliken fått känna honom genom landslaget, där han har varit en många gånger i mitt tycke ganska underskattad spelare och fick ju till att börja med klä skott för den här konstiga situationen mot Ukraina i EM 2012. Den liksom jagade honom under lång tid, och det är väldigt lätt som spelare, framförallt som en så pass anonym position som en högerback ändå är, att placera sitt fack där. Så länge jag har bevakat landslaget, som ändå är 6 år nu tror jag, 5 år i alla fall, så har ju Mikael Lustig varit en av de absolut starkaste rösterna i det landslaget, och en av de absolut mest jämna spelarna vad gäller prestation. Han har gjort otroligt få dåliga landskamper, kanske till och med den spelare som har haft högst liksom lägsta nivå av alla landslagsspelare. Och en sak jag har märkt med honom är att han är ju väldigt bra på att mobilisera spelare runt omkring sig och få medspelare att tacka till, en sorts informell ledare som kanske inte med liksom de allra mest traditionella ledaregenskaperna får fart på saker och ting, men att han är bra på samma sak som jag tycker att José Mourinho har varit bra på i sin karriär, det här med att konstruera yttre fiender lite grann, att han kan bli förbannad på saker och ting, och även om det inte finns riktigt fog för det, och reta motspelare till saker. Så att, jag tror att han var ungefär vad AIK behövde. De behövde då sluta sig och hitta lite gemensamma saker och slåss för i den här stunden, och känna att de hängde ihop som grupp. Och mitt intryck är lite grann att Lustig har kommit in här och att en sån effekt har sammanfallit med det lite grann.
Ja, dels tror jag att Micke Lustig har man ju sett bara i landslaget i princip. Man har inte sett många matcher med Celtic, man har definitivt inte sett många matcher med Gent som man spelade i tidigare. Nej. Men det är klart att när man bara ser landslaget, då möter han ju i princip toppmotstånd hela tiden, och då är han ju bra men kanske inte så jättebra. Men sen när han kommer hem till Allsvenskan och går ner en nivå, så ser man ju hur mycket han kan dominera som högerback. Och det är imponerande. Och sen är ju en spelevink kanske är att ta i lite grann, men han är ju en väldigt stämningshöjare och har ju betytt väldigt mycket för omklädningsrummet. Det tror jag ingen visste riktigt hur, utanför landslagssfären tror jag ingen visste hur han var så, men då har han väl blivit varse om nu. Jag tror han har betytt extremt mycket, och ja, men han var AIKs bästa spelare i de här matcherna som han har spelat, och målet han gör och liksom energin som du är inne på han ger övriga laget. Så är det ju en av, får man säga, sommarens bästa värvning, får man säga, om man ser till
betydelse. Men ska man plocka ut någon av de spelare som AIK ändå använder för att köpa sig ur den här krisen som de hade orsakat för sig själva, så får man väl säga att han var kanske viktigast av dem då, och jag tror att har betytt mest för dem. Vi rör oss vidare från, för de, precis som AIK gör då, från bottenstriden till ett lag som också har lämnat en långt, långt bakom sig. Det är ju Östersund, med hela den allsvenska säsongens supersuccénamn nummer ett, Amir Ashrafsan, som fortsätter att bryta ny mark. Och Östersund håller nollan igen och vinner igen, och har väl förbättrat sitt poängsaldo med uppåt, vad är det kan det vara nu, 15 poäng kanske från fjolåret om man jämför med motsvarande tidpunkt i tabellen.
Och det här liksom är ingen, det fick jag erfara, det är ingen populär åsikt att ha och hylla en Östersunds tränare på Twitter, där fotbollssupporterna har liksom patent på att vara störst och höras mest, och Östersund är ju hatklubben nummer ett. Och det är klart det kan vara så, men Amir Ashrafsan har ju ingenting med det här att göra. Han har ju kommit in och vänt upp och ner på hela Östersund, känns det som. De var ju på väg ur och hade väl halvtagit 6 poäng va, innan han kom.
Och han var ju absolut på väg ur i alla fall. Det var ju inte så säkert.
Precis. Och sen har de på de 8 senaste matcherna har de 5 segrar, 3 oavgjorda tror jag. Jag har inte förlorat sen i augusti någon gång, och det är ju ruggigt imponerande. Säg att Malmö vinner SM-guld då, men inte tar sig till Europa League, och Östersund kommer någonstans mellan 6-8, då känns det som om Amir Ashrafsan och Jon Dahl Tomasson gör upp om titeln som årets tränare i Allsvenskan. Sen om Malmö tar sig till Europa Leagues gruppspel och vinner Allsvenskan, det är klart att då lär det bli Tomasson. Men jag tycker i alla fall att Ashrafsan är ju en klar kandidat till årets tränare.
Man kan väl slänga in Henrik Rydström och Jimmy Thelin som
absolut, det ska man absolut göra. Men just den här scenförändringen som jag säger är ju sanslös.
Den är sensationell, och det är ju det här att det är inte ett helt vanligt scenario att se en tränare, han fiskas ju upp i brist på resurser såklart från ingenstans egentligen, och för att Östersund inte har någonting att förlora, och att man då lyckas ta över en så här skeppsbruten trupp och klubb. Jag menar, vad är det de här spelarna som är inne och avgör matcher nu, med allt från Blair Turgot till Baptiste och de här andra? Det är ju liksom, de har ju rotat längst ner på transferlistan, eller liksom free agent-listan, Östersund, och plockat in spelare som, det gick ju inte ens att gå i garantier för att de överhuvudtaget kunde spela fotboll. Och ändå, trots det, så har han gjort ett lag av det där som hänger ihop. Jag tycker väl så här, att det var någon som, vi fick en fråga om det, såg jag, i frågelådan sen. Någon som frågade om han var på riktigt. Och det där är ju en sån här ganska modern tränarbeskrivning, upplever jag, att man är på riktigt, eller så är man en fraud, och en fraud har bara haft tur i början och sen har man inget mer att komma med. Men, och det är väl lite svårt att, för jag tycker att så här, det här uppdraget han har fått här, det är så speciellt att det är ju fantastiskt bra gjort. Med det sagt så vet man inte någonting om hur han är att bygga en trupp eller bygga ett spel med något annat lag eller sådär, men Ja, vi har väl en firefighter i Allsvenskan, liksom en som de älskar att anställa i England när det tryter, om det är Neil Warnock eller Sam Allardyce eller Tony Pulis som kommer in för att skrapa ihop rätt antal poäng. Så här har ni en firefighter i allsvenska klubbar som verkligen behöver rädda kontraktet någon gång. Ja, det har vi sett att han klarar i alla fall. Sen så ska han väl få tid och mandat någonstans någon gång också att börja i andra änden och faktiskt få placera ut markerna där han vill ha dem och inte bara ta hand om allt ett kaos som det här. Men en storstilad entré i svensk fotbolls finrum för Amir Ashrafian, får man säga
ändå. Ja, och han har väl, om man nu Östersund skulle gå i konkurs eller skulle, ja, de ligger ju i en tvist där får man säga med Huerska-domen och allt det där och att de går Ghoddos övergången och sådär, men han har väl ganska bra fallhöjd får man säga. Han kan nog få ganska bra jobb efter det här ändå, med tanke på att han kom från Division 4.
Ja, och snart får han hela sponsoravtalet från Pulse 8 att spendera på nya spelare också. Så att det kommer säkert bli grymt.
Ja.
Falkenberg-Hammarby slutade med bortaseger för Bayern 3-1. Aron Johansson fortsatte göra mål.
Rysare för Bayern får man säga ändå, med tanke på att de låg under med 1-0 och med tanke på att säsongen har varit på väg att krascha och är på väg att krascha får man väl säga. Med tanke på målsättningen de hade så var det väl en rejält välbehövlig seger för Hammarby.
Ja, det kan man konstatera. Det var ju inte utan att man tänkte på vad som gick genom huvudet på Stefan Billborn i halvtiden när de låg under. Det är ju fortfarande en säsong som är på väg mot inte speciellt mycket alls. Framförallt inte med tanke på den dystra uttåget då mot Lech Poznan i Europa League-kvalet också. Sättet som Hammarby inte lyckades resa sig i den stunden där. Och det har ju börjat komma och dyka upp lite konstiga rykten. Jag vet inte, du vill kanske vi ta det vidare för det är du som har kommenterat de här.
Ja, precis. Nej, men jag menar, jag tror inte de överväger att sparka Billborn nu. Det tror jag ligger alldeles sån kris är inte. Däremot så är det en misslyckad säsong. Jesper Jansson, sportchefen, har varit ganska tydlig med att det är ett lag, de tar det här tillsammans. Sen är det ju en rad olika omständigheter som har gjort att Bayern är där de är. Dels är det ju här, de åkte på ett fysläger och var ju i dunderform till Svenska Cupen inför den här matchen mot IFK Göteborg. De skulle spela kvartsfinal, de hade en perfekt säsong, sen kommer corona. Det är klart att de blir drabbade av det. Inga fans, det är klart att Hammarby blir drabbade av det. Och sen är det fortsatt den här skadehistoriken, den usla skadehistoriken som klubben har haft nu i flera år, har ju fått till följd att de, som jag skrev i det här dokumentet här, att de nu ser över hela rehabteamet och kommer satsa mer på skadeförebyggande åtgärder, kommer anställa mer personer för att liksom få en bättre skadeförebyggande avdelning i klubben, och det är ju, borde man ha gjort för flera år sedan, tycker jag då. Och det är klart att det har ju varit en stor del. De har ju, jag har kollat på deras ytterbackar liksom. Här finns det någon ytterback som har spelat 90 minuter och flera matcher i rad. Så många är det inte. Men det är klart att de har haft det skadehistoriken, och att de inte har fått igång Paulinho. Kasaniklic har inte varit precis lika bra som man får senast. Tankovic har haft extremt mycket att tänka på det här med. Han skrev på för Genoa, blev ingenting. Sen har det varit rykten om Mike Athena, han har haft agentstrul. Han har bytt agent nu, tror jag, till Hassan Sättinkaja Stall. Och jag menar, det säger väl en del. Han bytte ju inte agent bara för att vara kvar i klubben. Så han kan säkert lämna här efter säsongen. Så. Ja, vi får se vad som händer. Det har varit mycket kring Bayern. Men jag tror inte Billborn är... han sitter nog säkert... de kommer nog utvärdera efter säsongen, tror jag. Vad som kommer hända. Men det man kan säga är ju att... kommer de inte till Europa så är det ju en misslyckad säsong. Och det är ju topp tre om måste komma då.
Ja, och det är ju inte kört med tanke på att poängsaldot ser ut som det gör för lagen högst upp i tabellen. Eller det som man tänker, det är ju också att för en tränare som Billborn och ett par andra i tabellen som i Allsvenskan som ju har hackiga säsonger, så är det ju, finns det ju den här kollektiva ursäkten egentligen att det faktiskt är många lag som hackar och inte riktigt får något flyt i det de håller på med, och att det här är ett speciellt år och att man skulle kunna försöka skriva av det i efterhand lite grann och säga som att man är tillbaka uppe på hästen nästa år igen. Vi återförstår att se om Bayerns ledning resonerar på samma sätt. Ett lag som inte har valt att skylla på sakernas tillstånd är ju IFK Göteborg då, som passade på att vänta tills jag var föräldraledig innan de vågade då sparka på Jasbagi och överge hela det projektet och ta in någon tränare som istället kunde klubben i Roland Nilsson. Sådan är min makt i det här fotbollslandet, Disco. Visste du det?
Ja, kan klubben är inte ditt favorituttryck, va?
Nej, och de fick ju säkert då info från dig eller någon annan om att jag skulle vara borta i 4 veckor, så att det var safe helt enkelt är att flytta på honom. Det här är ett skämt så att inte ni rasar där ute nu. Det som man kan säga om det är väl att jag tyckte att det kändes som att man övergav. Man hade fått mycket saker med det man höll på med Poyas Baggio och Ferenc Bila som man ju slänger åt sidan här nu. Och jag tror att Göteborg kommer reda ut den här säsongen. Jag tror kanske att de kommer plocka lite mer poäng framöver och spela lite enklare. Och samtidigt så uppstår en hel del frågetecken för den här truppens sammansättning nu med den grupp spelare som har kommit in som är ganska mycket mer ålderstigna och kanske som vi var inne på redan när det började ryktas att de inte är speciellt anpassade efter något visst spelsätt, utan det är det här igen det gamla sättet att bygga lag på i Sverige, att man tar de bra spelarna först och sen så kommer man på hur man ska använda dem. Och jag tycker att det känns skört, så att höjer väl ett varningens finger här för både AIK och IFK Göteborg att i stunden så ser det lite tryggare ut allting, men jag är inte riktigt säker på var de ska ta vägen över tid. De lyckades i alla fall få med sig 0-0 från bortamatch med Elfsborg i helgen, som en match som kanske Elfsborg borde ha vunnit. Hade nick i ribban på slutet där, det var Okomo om jag inte minns fel. Men ett meriterande och viktigt resultat för Blåvitt som har väl kanske visat både det ena och andra under Roland Nilsson hittills. En del bra insatser, en del mindre bra, eller vad säger du?
Ja, så är det. Jag skulle ju inte vara speciellt orolig för AIK med tanke på hur de har sett ut nu. De spelar med ett helt annat självförtroende. Däremot
jag menar
så,
på sikt.
Ja, nej, precis. Men däremot så IFK Göteborg har ju redan börjat gnällas på Roland Nilssons laguttagning. Nu var det ju Hossa Majers som var ute här och svingade och sa att han kanske skulle... Det är lika bra att han lämnar i Göteborg om man inte får spela. Det är kanske lite tidigt efter tre spelade matcher. Och jag vet inte om man kan vara så där kaxig som han var med tanke på. Han spelade hela tiden under Poja. Oh, de vann inte på 13 matchen heller. Och sen kom Roland Nilsson som vann dem direkt. Det är klart att spelare vill spela, men jag vet inte om man ska gå ut så hårt. Så tidigt i ett sånt läge där Blåvitt ändå är nedflyttningskandidat. Så att jag hade nog legat lite lågt med Ödebar Ayers. Men det är klart att han... ger väl uttryck för någon form av frustration.
Det fanns väl säkert den typen av risk också med, och det var ju fortfarande så att alltså, jag tror vad jag uppfattade det fanns som att Asbaghi hade ganska ordentligt stöd i spelartruppen fortfarande, ja. Och då är det väl spelare som vet att de var en del av hans planer och kanske inte lika mycket del av de här planerna nu som känner besvikelse, så att man får väl vänta lite med att dra för stora slutsatser av vad allt det här betyder för Blåvitt och så, men som sagt en spaning är att framåt här då att de har det här laget är nu lite byggt från vad jag upplever som fel håll, och jag undrar vad det är tanken är att Blåvitt ska vara och hur de ska spela framåt och vem som ska göra det.
Mm. Vi konstaterar lite kort att Örebro SK tar en imponerande seger mot Sirius.
Precis, och Henrik Rydström förvandlas därmed från succétränare till fraud. Och sista av allt så kan vi väl nämna också då, för att inte uppehålla oss för länge med helgsmatcher, vid det vad ska vi kalla det? Lågintressanta mötet mellan Kalmar och Varberg, så slutade 1-1.
Ja, nu är det lite taskig här. Jag skulle vilja säga att det var ett intressant möte mellan två spännande lag, fast matchen kanske inte blev så spännande som man hade velat. 1-1 slutade den, och två förlorare får man säga, även om jag vet inte, Varberg är väl inte jättemissnöjda med en poäng borta mot Kalmar.
Helt okej poäng för Varberg. Kalmar behöver ju ta någonting annat än kryss med sig för att klara det här.
Precis.
Medan vi satt då och smsade varandra från varsitt rum på Södersjukhuset då, och gick ut och hämtade saft. Man drack rätt mycket saft på BB.
Ja, men framförallt så åt man ju extremt mycket polarkaka. Det var det ju med. Fria polarkakor till allihopa. Så att polarkaka, ost har jag faktiskt fortsatt och kört till frukost.
Polarbrödmos.
Ja, precis. Min dotter Fiona som snart är 2 år, hon älskar ju polarkaka med ost. Och det åt man åt det mycket när man var yngre. Typ så här, som mellanmål när man kom hem från skolan när man var typ mellan 7 och 8 år, så åt man ju polarkaka och boy. Så att, det är en tradition som jag har återupplivat här, och det är ju inte bra för hälsan säkert.
Jag tänkte säga det, på BB där man liksom började ringa på hjälp och så var det man själv som var förstoppad. Det var ingenting med barnet längre, utan det var bara...
Kan det ha någonting att göra med de här 10 polarkakorna jag åt till lunch?
Precis. Ja, du har ju ätit alla polarkakor. Har du berättat för Fiona att polarfabriken har brunnit? Eller det sånt?
Nej, det väntar med. Den smäller vill man ta en.
Det är ju att tomten inte finns för dröja. Men ja, det hände grejer under tiden här då. Vi ska inte uppehålla oss vid dem, men det var ändå, man såg såna här diskussioner som hade varit väldigt stor del av ens vardag och yrkesmässiga vardag, om det inte var så att man hade fokus på helt annat håll. Och det bara passerar i ögonvrån det här med att Dejan Kulusevski säger att han är chockad chockad i en intervju efter en match och det dominerar nyhetsflödet totalt i flera dagar. Och det uppstår någon sorts pseudodiskussion om hur en ny generation använder ordet chockad.
Bäst var ju han Gurra på Twitter som är, jag tror han är Hammarby-supporter som härmar. Han har härmat dig och mig och han har härmat massa sportjournalister. Mm. Han härmade ju Kulusevski också och sa att han menar på att jag är chockad över att det blev så stort rabalder över att jag sa att jag var chockad. Så att, det var ja, fantastiskt roligt. Missa inte Gurra på Twitter, han är fenomenal.
Jag tyckte den bästa grejen var där sen när i raseri då över att Sebastian Larsson fick starta istället. Ja. Och jag förstår ju diskussionen såklart och det är ju en mycket större diskussion än att bara handla om
men det var ju att Zlatan gick ut och eldade på alltihop, annars hade ju ingen brytt sig.
Det handlar ju i grund och botten lite grann om sådär att det är klart alla förstår att vi har en generation spelare och ett par spelare här som kan ge Sverige en annan höjd om man ändrar på spelsättet lite grann kanske. Och då är ju frågan när och hur Jan Andersson ska göra det, och då finns det ju de som vill göra gasa på fortare och tycker att det är larv att man ska passa in i det här spelsystemet och inte. Och de som menar då att Kulusevski är så pass bra att han kan göra Sebastian Larssons jobb bättre, och det tror jag att han kan också. Men Sebastian Larsson var ju, bara för att då spela djävulens advokat här, var ju faktiskt bäst på plan när Sverige nästan slog Spanien i oktober förra året i högermittfältsrollen och har ju knappt gjort en dålig landskamp på flera år.
Ja, och sen är det väl
så,
en sak också.
Så himla straightforward var det kanske inte.
Och sen är det väl en sak om han hade petat i en VM-match i gruppspel i VM eller EM eller mästerskapen. Det var ju Nations League, kom igen. Det är inte så en dunder betydelse för den matchen. Liksom.
Det var i alla fall kul då sen när Kulusevski gjorde mål för Juventus i premiären av Serie A, och det red ut en och annan person i sociala medier och konstaterade att ska Sebastian Larsson starta nästa match också? Ja. Det kändes som den absolut mest givna grejen att banka in där då. Zlatan, han tog ju del i den här diskussionen också, som han ju gärna gör nu för tiden. Man kan förvånas över vilka strider han väljer ibland.
Ja, det är märkligt.
Han är i alla fall en mobbare nu också, eller så är han inte det. Det beror på om man väljer i den bataljen där. Man måste välja läger nu. Antingen är Zlatan aldrig varit otrevlig åt det som händer i omklädningsrum, stannar i omklädningsrum och man får faktiskt tåla det om man spelar i landslaget. Eller så är han en despot som ska släpas ut i dagsljus nu och betala för sina synder. Det beror på vem och vad man tror på lite grann. Håkan Sjöstrand framträdde i alla fall i Viaplay och gjorde en ganska nervös figur när han fick frågor av Olav Enström om det där, och jag vet inte om han blev så mycket klokare av det. Sen hade vi en domare som sen tidigare har stulit en bakmaskin.
Ja, tre domare är väl fast nu va?
Tror jag. Som åkte fast för bedrägeri, och nu är det ytterligare domare som åker dit i en härva här. Återstår att se om det finns kopplingar till andra saker som rör fotbollen mer direkt. Jag har ringt ett par samtal sedan jag började jobba här under måndagen till olika personer. Och vad jag förstår så är det så att den här utredningen är flerdelad. Det han är häktad för nu, den här domaren, är ingenting som har att göra med matchfixningsmisstankar. Utan det är andra saker som är den. Däremot så kommer man med stor sannolikhet från polisens sida att utforska det spåret med anledning av hans jobb. Att hans yrke gör att han blir... Men däremot, det finns inget konkret som pekar på det i nuläget. Vi har ju dock en del... haft en del vittnesmål om att man har larmat om honom från övriga domare till domarkommittén som jag publicerat på Expressen tidigare i veckan. Så efter fortsättning följer det.
Ja, och självklart så är ju vår silly season säsong igång här, och vårt silly season avsnitt är såklart fortfarande kvar. Vi har en liten nyhet som vi kan avslöja här. Det är att Feyenoord ligger i diskussioner med AIK angående Paulus Abraham. De var ju intresserade av Abraham redan när han var i BP, men då var ju Abraham ganska klar med att han ville gå till AIK först och inte ta det här steget till Holland. Men nu ser väl Feyenoord chansen att sno honom från en hyfsat billig peng i alla fall. Jag tror inte AIK kan få mer än 20-30 miljoner för honom nu som det är i det här rådande läget. Jag vet inte hundra på vad de har satt för prislapp, men jag skulle tro att det ligger någonstans däremellan. Där. Och AIK behöver ju pengar. Sen om det blir affär eller inte, det vet jag inte, men det pågår diskussioner mellan Feyenoord och Abraham, och Abrahams agenter är ju samma som bland annat tog Sam Larsson till Feyenoord och har ju goda kontakter med Feyenoords sportchef, så att det skulle bli en affär är väl inte omöjligt, även om ingenting är klart och och jag tror inte de har lagt ett officiellt bud ännu, men det pågår diskussioner där hur de ska göra. Och det känns väl lite grann som att det är ganska många klubbar nu som tar chansen och fyndar i Allsvenskan. Vi har skrivit tidigare om att Man City Group med Lommel i spetsen på väg och, eller klar med att värva Tollinsson från IFK Göteborg. Och det är väl också en sån där de ser chansen att göra ett fynd för en ganska billig penning. Även om det rör sig om mycket pengar för en svensk grupp, så är det ju inte så lika mycket pengar för
Man City Groups då.
Abu Dhabi, de heter väl inte Man City Group?
Men jag bara konstaterar liksom att en svensk 17-åring som knappt har hunnit göra debut i Allsvenskan forslas till ett belgiskt tveksamt gäng som ägs av Manchester City för att bli forslat vidare genom deras transfersystem någonstans sen.
Ja.
Och jag undrar vad som är bäst för hans utveckling, och jag undrar
City Football Group heter de, såklart. Jag sa helt fel. City Football Group heter de. Äger
snart en klubb i varje land i hela Europa.
Ja, men typ så. Ja, precis. Men jag tror att det här kommer bli ett jättevanligt fenomen efter corona, att större klubbar ser chansen och fynda de bästa unga spelarna i Allsvenskan, spelarna i Norge. Det ser vi nu när vad heter det, Bode Glimt säljer till Milan också.
Precis. Hauge heter
han. Ja, precis. Och jag menar, jag tror det här är bara början på det här, för att klubbarna vill göra pengar på det här viset istället, och det är väl ganska logiskt. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Känns lite som det är bra för svensk fotboll att det kommer in de här pengarna, samtidigt som talangerna försvinner. Samtidigt är ju de här bästa talangerna kommer ju aldrig vara kvar i Sverige speciellt länge. Så att det är väl, ja. Nej, det är på två sätt det där.
Jag tycker väl kanske att det är bra för svensk fotboll. Jag vet inte vad man lägger i riktigt. Nej. Det är klart att det är bra att det kommer in pengar så att klubbarna överlever. Men samtidigt, om alla våra unga bra spelare hamnar i Primavera-lag i Italien eller belgiska bottenstrider där de inte får...
Nej.
Hamna i någon bra fotbollsmiljö, så blir det ju inte så bra till slut i alla fall.
Nej, det beror väl alltid på vad laget som köper har för plan. Om de bara chansar och ser ett fynd, så är det ju inte så bra. Men om de har en riktig plan för den här spelaren, så är det bra. Paulus Abraham till Feyenoord kittlar ju såklart, och vi får lov att återkomma den frågan. Men om det blir en övergång får vi som sagt återkomma till. Men att det pågår diskussioner kan vi avslöja redan nu, och det vore väldigt bra steg för Paulus Abraham, eller?
Det tycker man, men jag kanske hade velat ha kvar honom i Allsvenskan ett tag till. Jag tänker att han har ju visat sig vara en spelare med högsta nivå och mycket potential, men att han eventuellt behöver något år till, och att det hade varit bra för honom i Allsvenskan ett år till. Kanske kan lånas tillbaka, vem vet.
Precis. Och sen en övergång som Sportbladet skrev var i princip klar, var Rasmus Lauritsen i Norrköpings succéfynd från Vejle, mittback som har gjort Östin mål, på väg till Dinamo Zagreb. Vad jag har hört så är ingenting klart, det pågår diskussioner om en övergång blir klar eller inte, det vet vi inte än. Men Dinamo har just nu bjudit 15 miljoner och ingen vidareförsäljningsprocent. Norrköping vill ha runt 20 miljoner och cirka 30% i vidareförsäljning. Du vet, Peter Hunt vill ju mjölka ut så mycket som möjligt nu, och Dinamo Zagreb är kända för att sälja vidare spelare för ganska mycket pengar, så får de 30% där, så är det ganska, ganska bra. Det är ingenting som är klart, vi får se vad som händer. Just nu lutar det väl åt att det kanske inte blir affär, men samtidigt så vet jag att Lauritsen ligger på för att det ska bli en övergång, så att ja. Det som talar för är väl att om spelaren visar att han vill gå dit väldigt starkt, så brukar det bli en övergång. Det som talar emot är väl att om det inte blir någon vidareförsäljningsklausul, så verkar ju inte Norrköping sälja, så att nej, det är nog 50-50 läge där fortfarande.
Det hade varit ett tungt tapp för Norrköping.
Ja, framförallt om de inte kan värva nu. Här måste vi värva kontraktslösa spelare på dispens, och det är svårt att hitta någon ersättare. Mittback som går direkt in, det är klart.
Precis. Ska vi ta lite frågor också som han avhandlar Silly Season här. Vi är in ett gäng under dagen här. Man kan väl konstatera då, jag tänkte på det här, vi fick väl uppåt 50-60 stycken, och det är ju mycket. Vi brukar få fler, och jag tycker man ser även på läsningen att intresset för allsvenskan är inte så hett som det brukar vara så här dags på säsongen. Att det är någonting med den här säsongen som gör att det funnits en viss avtrubbning i vissa läger i alla fall, tror jag. Och kan väl göra att, ha att göra med att många är hemma och det visas internationell fotboll på tv och man går inte på lika mycket matcher och sådär. Och att väldigt många lag har hackiga säsonger och gör att kanske inte det blir samma flyt riktigt. Oavsett, Kalle Nilsson skriver 1. Vem kommer att köpa Kalmartalangen Isak Magnusson efter säsongen? Alldeles för bra för att lira ett tjongalag som KFF. Och kommer Astrid Selimani att stanna i Varberg? Måste vara superintressant för flera klubbar både i Sverige och andra länder. Det skulle få.
Ja, men Hammarby försökte värva Astrid Selimani, men de sa ju nej direkt där. Sen efter säsongen blir det väl när Varberg har klarat sig kvar i alltså svenskan, för det tror jag de kommer göra, så blir det ett annat läge. De ska försöka få in pengar och liksom kompensera för uteblivna publikintäkter och sådär. Så att det är klart att han kan säljas också. Det beror på vad han vill själv. Men hade jag varit honom hade jag gått till en toppklubb i allsvenskan istället för att gå utomlands. Men det är såklart han ser en chans att tjäna pengar också. Och sen det är klart att det kan, i coronatider kan det komma bud från utländska klubbar där. Så att Isak Magnusson har jag ingenting på faktiskt. Men jag kan väl gissa också att Kalmar har väl få spelare som de kan få riktigt mycket pengar för, och Isak Magnusson är väl en av dem. Så att ja, vi får se vad som händer där. Men det är väl som vi var inne på tidigare, det är väldigt många utländska klubbar som försöker fynda i allsvenskan nu i så här i coronatiden.
Mm. Ja precis, det känns som att Kalmar har ett par spelare som skulle kunna vara intressanta i den bemärkelsen. Jesper Haglund frågar ganska brett, vilka allsvenska spelare tror ni kan lämna innan de europeiska ligornas deadline day?
Ja, då är det Paulos Abraham då, som är ett hetaste skulle jag säga. Isak Bergman Johannesson tror jag har tackat nej till att gå. Jag tror han är alldeles för, han är lite som grann som Ludvig Augustinsson. Han tar inte första bästa, utan kommer ihåg när Ludde gjorde succé i Göteborg, så gick han till FC Köpenhamn, och nu har han varit och haft en väldigt fin karriär i Werder Bremen. Han gör ju succé där nu igen. Så jag tror att han är lite som honom, att han värderar väldigt mycket att klubben vill ha honom och hoppar inte på första bästa. Så att jag tror inte han går redan nu. Det skulle förvåna. Så att det är väl Abraham som ligger närmast.
Och förutom Lauritsen då. Men det var inte, det var ju kanske inte då. Ja, precis. Vilka alls ska spela var frågan. Axel undrar, håller ni med Hossam Ayesh om att han är för bra för att sitta på bänken? Bänka två matcher, vill lämna. Är det orimligt? Jag tycker inte Hossam Ayesh är för bra för att sitta på bänken. Framförallt så får man ju säga, som du var inne på där, titta på hur det har gått för IFK Göteborg och vad han har haft för roll. Han är en så pass bra spelare att han ska starta i allsvenskan. Så att om det här förblir så här på det här sättet, så är det ju orimligt för honom att stanna där. Kanske ska ha lite mer tålamod med hur saker och ting utvecklar sig. Och jag gissar ju då bara att det här kanske är ett missnöje med mer utveckling i Göteborg, att de övergav det här spelsättet lite grann som han var en ganska central del av. Det ska sägas med Ayers också, jag varit inne på det förut här, och det, utan att göra honom till en hackkyckling, att jag tycker att han är en spelare som behöver coachas ganska hårt, att han är fortfarande problem med sitt beslutsfattande, att han gör mycket bra saker på planen men kanske inte alltid i rätt tillfälle, i rätt ytor, eller får ut tillräckligt mycket av det han kan.
Hossam Ayers statistik i allsvenskan är 19 matcher, 3 mål, 1 framspelning.
Precis, och det var ett par år sedan nu han gjorde de där 10 assisten för Östersund, så att han behöver en tränare som hjälper honom på vägen, för att han har mycket egenskaper. Om det är Göteborg eller inte, det kanske inte är det nu då. En del som har frågat när jag kommer tillbaka, om jag kommer tillbaka till programmet Eurotalk, och det kommer jag göra så småningom. Nu ska vi
vad är det för program?
Komma på fötter med en bebis här hemma, så blir det så småningom. Oskar Hiljemark till Elfsborg. Oskar frågar om det. Det var flera som frågade om det. Kan det ske redan i höst?
Som jag fattade som så jobbade de på det för någon månad sedan. Och då var det väl helt klart att han skulle gå utomlands. Nu har han inte gjort klart med någon klubb. Så att, jag vet inte. Jag tror väl att Stefan Andreasson verkligen skulle vilja det. Men nej. Vi får väl, jag vet att han siktar på att gå utomlands i första hand. Men får han ingenting så då ska han värvas på dispens också. Det verkar långsökt.
Viktor Jonsson frågar om Degerfors och vilka spelare som skulle kunna gå till allsvenskan därifrån, och du har fått andra frågor om Degerfors också.
Bertilsson såklart, de som ligger högt upp i allsvenskan i superetta skytteliga topp är ju alltid intressant.
Jag tänker att vi ska återkomma till Degerfors, för det är ju spännande grejer där, men vi ska göra det ordentligt då och inte bara hafsa igenom det, utan jag lovar att det tar, vi ska prata om Degerfors i ett annat avsnitt. Filip Persson, är Durmas aktuellt för Malmö?
Verkar ju inte så, han verkar vilja stanna utomlands. Det var väl Galatasaray som det var snack om tidigare, att han skulle lämna, att han inte skulle med på något träningsläge. Nu kommer han väl med på det där träningsläget ändå, och verkar ju, om det inte blir Galatasaray så lär väl bli någon annan klubb i Turkiet i första hand. Men ja, om det har gått till liksom efter januari, så ser man ju kanske att han kan kanske vara aktuell för Malmö igen, beroende på hur mycket pengar de är beredda att satsa, beroende säkert på hur det går med Isak Kiese Thelin också. Skulle Malmö vilja köpa loss Isak Kiese Thelin, så får de punga ut bra många miljoner. Så att skulle de köpa loss honom, så har de inte råd att ta hem Durmaz. Men blir det inte så kan de nog titta på och förstärka med honom, eller försöka i alla fall.
Old Man Bram frågar när vi börjar sälja avsnittsexklusiva t-shirts. Det
kommer aldrig hända.
Marcus EA skriver: vad är ett rimligt straff på Dusan Djuric? Är det rimligt att jämföra honom med Strömbergsson? Jag tycker att det här var två skilda fall, och av det jag vet om Strömbergsson-fallet så var det ganska annorlunda än det som Dusan Djuric sa. Jag tycker att Djuric fick ett alldeles för lindrigt straff, och att det kändes ganska löjeväckande att visa sån inkonsekvens i de här frågorna. Och det visar väl kanske om inte annat på att det finns en väldigt grund, vi har varit inne på det förut här, det finns en väldigt grund kunskap och förståelse om de här frågorna och vad de här uttrycken betyder och hur man ska arbeta mot dem. Har vi fler frågor?
Ja, fick vi från vår första fråga då, va? Eller var det Robin Berglund som frågar: vilka är stilförebilder? Alltså då menar han klädstil.
Ja, jag skulle tro det också. Bra fråga. Jag är inte så jätteintresserad av sånt, så jag har inte tänkt. Jag hade en kollega på mitt förra jobb som jag till viss del inspirerades av. Hon gick alltid klädd i helsvart. Ja. Det kändes som en så här enkel lös. Det är ganska snyggt. Liksom. Ja. Det funkar. Det blir aldrig helt fel. Och det tog jag nog efter ganska mycket. Att jag liksom slutade försöka med olika för mycket färger. Så jag får väl säga henne då.
Ja, jag är en jeans- och t-shirt kille. Ja. För att citera Johan Elmander.
Stilförebilden Johnny Bravo på Cartoon Network.
Ja, precis. Nej, men när man kommer börja närma sig 38 som jag gör nu, som jag fyller i december, så vill man ju se så smal ut som möjligt. Så då kör man ju helt svart också. Man ser smal ut i svart än vitt, har jag hört.
Så är det. Man ser också blek ut, vilket jag ofta märker när jag ställer mig i spegeln på morgonen.
Precis.
Det kanske inte har med klädfärgen.
Ja, men vi får säga så. Vi har ju nästan hållit på i en timme nu i det här comeback-avsnittet. Och jag hälsar dig välkommen in i spelet igen. I spelet som heter Jobba på Expressen.
Tack.
Vi kommer köra podden nu varje vecka, som vanligt.
Precis. Och hoppas att någon sorts energinivå återhämtar sig här.
Jag tycker det var ett bra första comeback-avsnitt i alla fall.
Du tycker det? Ja, bra att du började recensera våra egna insatser direkt här. Vilket var vårt enda löfte till varandra när vi började spela in den här podden, om att vi aldrig skulle börja göra det.
Exakt.
Men så blir det väl när man har blivit tvåbarnspappa. Ja. Man överger sina
ideal. Jag vill mer att jag peppar dig när du är tillbaka första dagen på jobbet. Det var mer så jag tänkte. Jag ville vara en bra kollega och vän.
Det känns mycket bra.
Ja.
Vi säger så, och på återhörande.
Japp.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström. Expressen samarbetar med Podplay, en ny podcastplattform från Bauer Media, där du hittar Expressens poddar och förstås även en massa andra poddar. Du kan lyssna antingen via podplay.se eller i appen Podplay.